الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Och vi har kommit fram till kapitel 188. Bab Hijratu Rajul. Kapitlet om att bojkotta en person. Att bojkotta en man. Och det här kommer vara, följande kapitel kommer att handla om detta ämne. Det som kallas för Al-Hajr. Att bojkotta en person. Är det tillåtet? Är det förbjudet? När är det tillåtet och när är det förbjudet? De här punkterna kommer vi bihaulillahi ta'ala att gå igenom idag. Och vi börjar med att läsa och förklara den första hadithen som är ganska lång. Och det är en hadith som berättas från en av Aishas släktingar radiyallahu anha. Hon säger att Aisha radiyallahu anha berättade att Abdullah ibn Zubayr sa gällande en handel som Aisha hade gjort, eller någonting som Aisha radiyallahu anha hade skänkt. Då så säger Abdullah ibn Zubayr: wallahi, om Aisha inte slutar upp med detta så kommer vi att yani ta kontroll över hennes ekonomi. Och här är det viktigt att förstå att Abdullah ibn Zubayr var systers son till Aisha radiyallahu anha. Yani Aisha var hans moster. Och Aisha radiyallahu anha var den kvinnan som uppfostrat honom hela livet nästan. Och som du har nämnt i Sahih Bukhari så säger de att Aisha, Abdullah ibn Zubayr, var den mest, yani, var den personen som verkligen hon verkligen älskade honom och han älskade henne väldigt mycket och han ärade henne otroligt mycket. Och samma hadith nämner också att Aisha radiyallahu anha var väldigt generös. Så fort hon fick någonting gav hon bort det. Hon var otroligt generös och när hon fick någonting så gav hon bort det. Så Abdullah ibn Zubayr sa det här ordet när Aisha hade sålt, och det sägs att det var ett hus eller mark, och han tyckte att det var fel, men då så sa han dessa väldigt hårda ord att om Aisha inte slutar upp så kommer vi att ta kontroll över hennes ekonomi. Och man gick sen och berättade detta till Aisha radiyallahu anha vad Abdullah ibn Zubayr hade sagt, och då så sa hon: är det sant att han har sagt detta? Och de sa ja. Och då så säger Aisha: fa wallahi, så avlägger jag en ed att aldrig mera prata med Zubayr. Och efter detta så försökte Zubayr att medla med hjälp av al-Muhajirin att igen, hon skulle avsluta denna bojkott när tiden hade dragit ut och det hade gått en väldigt lång period. Och då så säger Aisha: wallahi, ingen kan medla hos mig. Jag kommer aldrig acceptera. Och jag kommer inte att bryta min ed någonsin. Och när tiden gick så pratade Ibn Zubayr med Al-Miswar Ibn Makhrama och Abdurrahman Ibn Al-Aswad Ibn Abdi Yaguth. Och de var från Bani Zuhra. Och han sa till dem: Anshudukum billah, jag ber er vid Allah Azza wa Jal att ni ska ta mig in till Aisha. För hon, det är inte halal för henne att bojkotta mig på det här sättet. Hon har svurit att inte prata med mig. Så Al-Miswara och Abdurrahman tog med Abdullah ibn Zubayr hem till Aisha. Och de gömde honom i deras mantlar, i deras kläder tillsammans. Så gjorde de så att man inte kunde se honom. Och de bad om tillåtelse att få komma in till Aisha. Och de sa: assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Får vi komma in? Får vi komma in? Och då så sa Aisha: varsågoda och kom in. Och då så sa de: får vi alla komma in? Ja, ummul mu'minin. Och då så sa hon: naam, ni får alla komma in. Och Aisha visste inte om att Abdullah ibn Zubayr var i deras sällskap. Så när de gick in så gick Abdullah ibn Zubayr rakt in förbi al-hijab, skynket som var mellan dem. Och han kramade om Aisha och han började att be henne att förlåta honom och han började gråta. Och al-Miswar och Abdurrahman började också att försöka uppmuntra Aisha att yani, acceptera Abdullahis förlåtelse och att förlåta honom då. Och de så sa de till henne också och påminde henne att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har förbjudit, och du vet han har förbjudit att man bojkottar en person mer än 3 dagar. Och när de liksom verkligen betonade och var på henne att förlåta, så, och de grät också när de gjorde detta, så sa Aisha radiyallahu anha att jag har gjort denna mycket allvarliga ed. Och de fortsatte då att uppmana henne tills det att hon förlät Ibn Zubayr. Hon förlät Ibn Zubayr och bröt sin ed och friade 40 stycken slavar. Och när hon sen påmindes om denna händelse så fick det henne att gråta så mycket att hennes khimar, hennes hijab, blev blöt av tårar. Och den här hadithen finns också i Sahih al-Bukhari. Och det finns många lärdomar i den här hadithen. Och som vi alltid gör, vi förklarar dessa hadither. För att det viktigaste är att förstå sig på. Annars så kan ni lika bara köpa boken och läsa hemma, eller hur? Utan det är en förklaring. Vad har de lärda sagt? Vad lär vi oss av dessa hadither? Och det är det viktigaste. Istinbat och al-fiqh. Hur kan vi få förståelse i Koranen? Hur kan vi få förståelse i haditherna? Och det är det som tyvärr saknas mycket idag. Att folk skickar mycket hadither och uttalanden till höger och vänster. Men ingen förklaring. Och förklaring är viktigt. Det ger oss de här medlen och verktygen för att kunna förstå oss på Koranen och Sunna. Så vad var det som hände här? Abdullah ibn Zubayr blev arg på Aisha. För att hon hade sålt den här marken. Eller den här platsen. Och han sa dessa mycket starka ord att om Aisha inte slutar så kommer vi att göra det som kallas för al-hajr. Och al-hajr är att man tar kontroll över någons ekonomi och pengar. Och det gör man ibland på folk som inte själva kan förvalta över sin ekonomi. Folk som är sufaha, som barn till exempel. Om ett barn får ärva en stor summa pengar så får han ju inte göra vad han vill med pengarna, utan det finns en förvaltare. Som i Sverige de kallar det för god man eller en släkting och liknande. Samma sak, en person som är förståndshandikappad, en person som är gammal och har förlorat sitt förstånd och så vidare. Då har man en person som förvaltar över ekonomin, betalar räkningar och så vidare. Så Abdullah ibn Zubayr sa att jag ska göra så här med Aisha om hon inte slutar upp. Och det här var fel av honom att säga så. Det är absolut inte passande och tillåtet att säga någonting liknande. Och någon person gick och berättade för Aisha vad han hade sagt. Och det kanske inte heller är så passande att berätta negativa saker mellan folk. Och då så säger Aisha, är det sant? Har han sagt det här? Och de sa, ja, det är sant. Och här lär vi oss en viktig sak, det som kallas för ett tethebut. Att man bekräftar information. Man agerar inte bara utan att ha bekräftat det man hör, det man har hört. För mycket information sprids och det är inte alltid att det är sant. Ibland är det fel, ibland är det folk som ljuger och så vidare. Så man ska bekräfta det man hör innan man agerar på en viss information. Och när hon då sa att ja, det är sant, han har sagt så här, så blev hon så arg att hon svor vid Allah och gav en ed att inte prata med Zubayr någonsin. Med Abdullah ibn Zubayr någonsin. Och när Abdullah ibn Zubayr fick veta det här så blev han jätteledsen. För hon var som en mamma till honom. Han älskade henne mer än allt av alla människor henne. Så han försökte göra shafa, det gick mer än 3 dagar, han försökte medla att hon skulle ta tillbaka det här och bryta sin ed och tala med honom. Men hon vägrade och sa att ingen kan medla hos mig. Ingen kan medla hos mig. Tills det gick ännu längre tid och då så sa han till dessa 2 män att han fick en plan och han sa, snälla yani, vid Allah, ta mig in till Aisha. Ta mig in till Aisha. Han kan inte gå och knacka på själv, hon kommer se vem är det. Så han gick tillsammans med deras följe och han gömde sig och de knackade då på och hon frågar vem det är, de säger vem de är och de säger välkomna in och så vidare. Och då ser de alla och hon vet inte att han är med. Hon säger alla är välkomna in. Och så går de in. Och så fort Abdullah ibn Zubayr kommer in så går han bakom skynket. För hon är, eller han är hennes mahram. Det är halal. Men annars så har han ju ett skynke mellan dem och resten av folk. Så han går in bakom skynket och direkt Mashallah kramar om henne och börjar gråta och säga snälla förlåt mig och snälla en överse det som jag har gjort och så vidare. Och de här två personerna samtidigt, de är på och de säger en förlåt honom och de börjar gråta allihopa. Och de påminner också henne om det som profeten har sagt alaihissalam, att det inte är tillåtet för en person att bojkotta sin broder i mer än 3 dagar. Och det här de har gjort, det är fel, det är inte tillåtet. Och de fortsatte att förmana henne tills det att hon då förlät honom. Mashallah. Och inte bara att hon bröt sin ed och sonade med att fria en slav. Hon friade 40 slavar. Mashallah. Och hon ångrade sig så mycket över det här hon hade gjort. Att hon grät så mycket att hennes khimar blev blöt. Mashallah. Radiyallahu anhum ajma'in. Så här finner vi då att en person inte ska bojkotta någon i mer än 3 dagar. Och här vill jag ge en liten introduktion på vad som kommer att följa i lektionen. Författaren kommer att nämna flera hadither i ämnet om att bojkotta en muslim. Och jag vill nämna då som ett litet förord så att man får förståelse och en helhetsbild i den här frågan. Grunden är att en muslim inte ska bojkotta en annan muslim. Det är grunden. För att Allah Azza wa Jal har gjort oss till bröder. Allah Azza wa Jal har uppmanat oss att älska varandra. Att vara förenade. Och Allah Azza wa Jal har förbjudit allting som leder till osämja och till fiendskap och hat mellan muslimer. Som vi kommer att nämna. Så grunden är att muslimer är enade. Och vi hälsar på varandra, umgås med varandra och vi bojkottar inte varandra. Det här är grunden. Men det har då nämnts i Koranen och i Sunna bevis på att det är tillåtet att bojkotta folk under vissa omständigheter. Och här har vi 2 aspekter. Att bojkotta en person på grund av någonting världsligt. Och den andra att bojkotta en person på grund av någonting religiöst. När det kommer till att bojkotta en person på grund av dunya. På grund av personliga saker. Då är det här i grunden något man ska låta bli. Men människan kan ibland bli irriterad på en annan människa. Och då är det tillåtet att han bojkottar honom i 3 dagar. Där går gränsen. Efter 3 dagar är det haram och inte tillåtet. Taib. Och vi kommer nämna att det till och med är en synd. En allvarlig synd. Taib. För människan är svag. Någon kanske gjorde någonting taskigt mot dig. Han sa någonting taskigt eller någonting sånt personligt. Han köpte någonting du ville köpa eller någonting dunjamässigt. Och du blev arg på honom. Och säger jag vill inte prata med honom. Du går förbi honom, du hälsar inte på honom. Det är halal. 3 dagar. Taib, 3 dagar. Mer än 3 dagar är det haram. Den andra kategorin, om man bojkottar en person på grund av religionen. Då är det här någonting som är halal. Någonting som är tillåtet. Det är ett undantag. Profeten alaihissalam bojkottade de 3 sahaba som inte gick ut i jihad. Och det gick lång tid, 40 dagar och så vidare. Tills Allah azza wa jal uppenbarade deras toba. 40 dagar är mer än 3 dagar, eller hur? Så Allah azza wa jal uppenbarade deras toba. Samma sak, profeten alaihissalam bojkottade sina fruar under en längre period. Mer än 3 dagar. Och det finns också, som Ibn Taymiyyah och Ibn Qudama och Baghawi, många av ulema nämner, konsensus i frågan på att det är tillåtet att bojkotta folket av bid'ah. Det är konsensus, det är ijma. Det finns ingen ikhtilaf i den här frågan. Det finns inte 2 åsikter, utan salaf och saleh. Från sahaba till idag är överens om att det är tillåtet att bojkotta folket av bid'ah. Att inte prata med dem, inte beblanda sig med dem, inte lyssna på dem. Det här är någonting som man måste göra. Taib. Och att bojkotta folket av synder. När det kommer till folket av bidda så nämner ulema 2 aspekter. Varför ska man bojkotta folket av bidda? Det första är det som kallas för al-wiqai, att man skyddar sig själv. Man skyddar sig själv från deras gift. För profeten alaihissalam har nämnt att bidda är de värsta av saker. Och det är någonting som leder till elden. Är det inte så? Och kullu dalalatin finnar. Så bid'a leder till elden. Och därför ska en person hålla sig borta från ahlul bid'a. Inte lyssna på dem och beblanda sig med dem. För att man kan bli påverkad. För människan är svag. Wa khuliqal insanu da'ifa. Som Allah har sagt att Allah skapade människan svag. Och människan blir lätt påverkad. Ett annat bevis som ulema nämner på att man ska bojkotta och hålla sig borta från folket av bid'a är en hadith som berättas i Musnad Imam Ahmed. Där profeten alaihi salatu wassalam har sagt att den av er som hör om ett dajjal, falyana anhu. Den av er som hör att dajjal har kommit ska distansera sig från honom, hålla sig borta från honom. Och så säger profeten alaihi salatu wassalam, för att en person tror sig vara stark, troende, och han går till dajjal för att se vad han gör för saker, och sen så kommer han sakta men säkert att börja följa honom på grund av de saker han ser honom utföra. Taib, och den hadithen är sahih. Så kolla här. En person tänker att jag är stark, jag är mu'min. Jag ska bara gå och kolla på vad dajjal gör för någonting. Och han går dit och han ser kanske att han får himlen att regna och marken att växa och gör illusioner och liknande saker. Och sen börjar han att tro på honom. Så vad sa profeten alaihi salam? Håll dig borta från honom. Du hör att dajjal har kommit, gå hem och lås in det. Gå inte och var nyfiken och kolla vad han gör för något. Och då säger ulema här samma sak i ahlul bidda. För att folk är på samma sak där. Du tänker att jag är stark. Jag känner till min aqida, jag känner till min tawhid. Jag kan umgås med vem som helst. Men det är inte så. Varenda person som har halkat i islam, som jag känner till, har halkat på grund av ett dåligt sällskap. Fick någon bara för sig att från ingenstans, han har studerat korrekt aqida, att nu ska jag bli från khawarij. Nu ska jag bli från shia, nu ska jag bli sufi, nu ska jag bli någon sekt. Nej, utan det kommer från yttre, yani påverkningar. Internet, Facebook, YouTube, dåligt sällskap, böcker och så vidare. Som sakta sakta påverkar människan och får honom att gå vilse. Så har vi den första, al-hajr, al-wiqai, att man håller sig borta från ahlul bidda för att inte bli påverkad. På samma sätt som du skulle hålla dig borta från en person som är sjuk. Om det kommer någon in här, månad skydda, som har ebola. Ja? Och han bara svettas och hostar och allting. Och han vill skaka hand med dig. Vad skulle du göra då? Skulle du gå fram och skaka hand? Eller skulle du hoppa ut genom fönstret typ? Ja? Taib. Vad kan hända? Du kan bli sjuk. Om du kommer nära honom, eller? Taib, du blir sjuk. Du har rätt aqida. Det värsta som händer är att du dör. Och shall du gå till Jenna. Om det kommer en person och bidda. Och du går nära honom. Du umgås med honom. Du lyssnar på honom. Och du blir sjuk av hans bidda. Yani, du blir påverkad av hans bidda. Vad händer då? Om du dör, du går till helvetet. För att bidda är i Jahannam. Eller hur? 73 sekter, 72 i Jahannam. En i paradiset. Så det är mycket, mycket allvarligare. Så att man ska hålla sig borta från folket av bidda. Och tyvärr idag finner vi att många idag, de tar lätt på det här. De är kompis med allt och alla. I fysiskt, på internet, man har kompis med folk till höger och vänster. Jag är förvånad ibland. Folk på Facebook kan ni kompis med i alla möjliga sektorer som kanske gör takfir på varandra. Men hur går det ihop? Men lägg ner brorsan. Varför skulle du se hans inlägg, hans dåliga kommentarer? Blocka, blocka, blocka. Alhamdulillah. Om du ens har sociala medier. Bäst om du inte har, men om du har, begränsa dig själv. Förstår ni? Och samma sak när du tar kunskap, YouTube, internet. Lyssna bara på pålitliga källor. De andra behöver vi inte. Ta in. Det här är den första aspekten. Man bojkottar folket av bidda för att skydda sig själv. Och det förstår alla. Och det här är något som Salaf är överens om. Hämta till mig en athar. En enda berättelse. Att Salaf brukade umgås med folket av bidda. Finns det någon? Känner ni till någon berättelse? De brukade chilla, de umgicks, de studerade tillsammans. Finns inte. Utan de var hårda. Och bojkottade folket av bidda. Ta in. Den andra aspekten av att bojkotta folket av bidda, det är att bojkotta dem för att markera att de har fel. Att markera att de har fel. Och här vill jag nämna en viktig punkt som Sheikhul Islam ibn Taymiyyah nämner. När man talar om att bojkotta folket av bidda, så talar vi om de som gör bidda utåt. Någonting som vi är överens om att den här saken är bidda. Och två, han gör den utåt. Och tre, han kallar till den. De här människorna håller dig borta från. En person som är jahil, som är okunnig, som gör någon liten bid'a, eller någon bid'a som han inte riktigt förstår sig på och så vidare. Men är mottaglig. En sån här person kanske inte ska bojkotta. Han kanske behöver nasiha och så vidare. Måste väga fördelar och nackdelar. För att om alla bojkottar honom, vem ska vägleda honom? Hänger ni med? Så att man får skilja på de här två. Den som kallar till ondska och den som inte kallar. Han är okunnig och så vidare. Men kallaren till ondska, som känner till bid'a och känner till sunna och så vidare, bojkotta honom. För att markera att han har fel. Taib. Och här nämner också ulema att det här går tillbaka till fördelar och nackdelar. Beroende på om det kommer gynna eller skada. Beroende på om folket av sunna är få eller många. Beroende på om hans folk är många eller få. Beroende på vilket land och plats man befinner sig och så vidare. Att man får väga upp fördelar och nackdelar, och det här får man ta med ulema. Ska vi bojkotta, ska vi inte bojkotta? Ska vi be den här moskén, ska vi inte be där och så vidare. Fördelar och nackdelar. Taib. Men att just som på Selefs tid, om någon person hade någon innovation, de bojkottade honom. De klippte av, kalas. Så att han känner sig utfryst i samhället. Och det får honom att göra toba och komma tillbaka. Om han är accepterad och alla välkomnar honom, så kommer han att tycka att det han gör är okej. Okay. Förstår ni? Så att man markerar på det här sättet. Men det, som jag sa, det går tillbaka till fördelar och nackdelar. Taib. Så det är generellt då att bojkotta för världsliga saker, att bojkotta för religiösa saker, och att bojkotta också för religiösa handlar också om synder. Om en person är en stor syndare, han säljer narkotika, han är värsta pundaren, knarkaren och vilseleder ungdomar, då kan du också markera genom att bojkotta honom. Men även där man får kolla på om det är mer nytta eller skada. Ska jag prata med honom, ska jag dawa på honom och så vidare. Men om du vet att han stänger dörren, han vill inte lyssna, han är ond och så vidare, bojkotta honom, varna för honom och så vidare. Så att man får kolla upp fördelar och nackdelar. Så där nämner också Ibn Taymiyyah till exempel att man ska bojkotta dessa personer så som man ska bojkotta dåliga sammankomster. Han sa till exempel hadithen att det är inte halal för en person som tror på Allah och domedagen att sitta på ett bord där man dricker alkohol. Haram. Du måste bojkotta den sammankomsten. Måste gå därifrån. Du får inte heller gå på ett bröllop där man spelar musik och dricker alkohol. Du får inte gå dit. Förutom en person som går dit och gör inkar. Och ställer sig och säger taqillah, det här är haram. Taib. Men att man bara går dit och festar, inte tillåtet. Taib. Så att man håller sig borta från synder. Nu går vi vidare med de haditherna som författaren nämner. Kapitel 189, bab hijratul muslim. Kapitlet att bojkotta en muslim. Och där nämner han hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathi layalin." Här säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "De hata inte varandra, avundas inte varandra, bojkotta inte varandra, utan ni ska vara Allahs tjänare och bröder." Det är inte tillåtet för en muslim att bojkotta sin broder mer än 3 nätter. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Taib. Så här säger Rasulullah alayhi salatu wassalam: "La tabaghadu." Hata inte varandra. Hata inte varandra. Muslimer ska älska varandra. Och ulema säger här, hata inte varandra betyder gör inte det som leder till att ni hatar varandra. För att du kommer inte börja hata en person från ingenstans, eller hur? Utan det är oftast för att han gjorde någonting mot dig. Han sa någonting, gjorde någonting fult mot dig och du börjar hata honom. Så hata inte muslimer, yani gör inte det som leder till hat. Undvik allting som leder till hat mellan muslimer. Och det kommer nämnas exempel i hadithen. Taib. Hata inte varandra och avundas inte varandra. Al-hasad. Vad är al-hasad för någonting? Al-hasad är då avund. Och de lärde definierar den här avunden som att en person ogillar vad Allah har gett till folk. Den generella, kanske mest generella definitionen av avund, al-hasad. Att en person ifrågasätter och är arg på varför Allah har gett en person någonting. Varför har han fått det här jobbet? Varför har han fått de här pengarna? Varför är han snyggare än mig? Varför är han starkare än mig? Varför är han en fru? Varför är inte jag en fru? Varför har han kunskap? Varför inte jag kunskap? Och liknande saker. Att man liksom ifrågasätter varför Allah har gett den här personen det han har fått. Och det är det man gör. Vem är det som har gett alla det de äger? Är det någon annan än Allah? Nej. Am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allahu min fadli. Allah säger, ska de avundas folk det Allah har gett dem från sin nåd? Varenda sak en människa har fått, har han fått av Allah. Och Allah delar ut rizq med hikma och med rättvisa. Det finns en vishet varför han är rik, han är fattig, han är snygg, han är ful, han är frisk, han är sjuk. Det är Allah som bestämmer. Jag har ingenting att säga till om. Förstår ni? Allah kanske ger honom som en belöning. Allah kanske ger honom som en straff. Allah kanske ger honom som en prövning. Eller hur? Så att man önskar eller man bara ifrågasätter varför han har fått det han har fått. Det är hasad. Om man sen strävar efter att han ska förlora det, är det ännu värre. Om man strävar efter att man ska få det han har, är det också ännu värre. Förstår ni? Men vad man kan göra, om du ser någonting gott hos en annan person, en person har det bra ställt, han är vacker, han är frisk, någonting som man själv skulle önska, alhamdulillah, då är det tillåtet att önska den här saken. Men han får behålla det han har, men du ber Allah, och Allah ger mig det han har. Allah gör mig rik som honom. Allah gör mig rikare än honom. Gör mig snyggare, starkare än honom. Och så vidare. Det är halal. Förstår du? Det är inte hasad. Som när man önskar att han ska förlora det goda han har fått. Utan man ber Allah azza wa jalla att få samma sak. Taib. Och hasad är en väldigt ful egenskap. Vi muslimer ska inte önska ont för våra bröder. Vi ska önska vad för våra bröder? Gott och det vi önskar för oss själva. Ingen av er är en sann troende tills han älskar för sin broder. Det han älskar för sig själv av gott. Så hur kan du önska att din personbroder ska skadas, förlora det goda han har fått och så vidare? Och al-hasad, ulema säger att det är de två första synderna som begicks mot Allah. Eller den första synden som begicks mot Allah i himlen och på jorden. Första synden som begicks mot Allah i himlen. När? Shaitan hade hasad mot Adam. Första synden på jorden? Adams två söner, då han avundade sin broder att han fick gifta sig med den här vackra kvinnan och att Allah accepterade hans gåva och inte accepterade broderns gåva och inte hans gåva. Så den första synden som begicks mot Allah i himlen och på jorden. Så den leder till otroligt mycket ont. Och en egenskap som muslimen absolut inte ska ha. La tabagadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Och vänd inte varandra ryggen. Det här är bojkott. Ja, ni vänd inte varandra ryggen. Ni går förbi varandra. Ni vill inte hälsa på varandra. Det här är någonting som är förbjudet. Utan var Allahs tjänare och bröder. Som Allah har sagt i Koranen. Innam al-mu'minuna ikhwa. De troende är bröder. Det är så vi ska vara. Vi ska inte vara folk som bojkottar varandra. Och så säger han att det inte är tillåtet. Det är inte halal. Wala yahill. Det är inte halal för en muslim att bojkotta sin broder mer än 3 nätter. Och då som vi sa på grund av personliga och världsliga saker. Det är inte halal. Nej. Författaren berättar sen en liknande hadith från Abu Ayyub, sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, att han sa att Rasul alaihi wasallam sa, det är inte tillåtet för en person att bojkotta någon annan mer än 3 nätter. De möts och de vänder sig bort från varandra. Den bästa av dem är den som börjar med salam. Ja. Den bästa av dem är den som börjar med salam. Och vi sparar den här hadithen. Det kommer komma en mer ingående hadith som förklarar vad som menas med detta. Författaren berättar också från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alihi salatu wassalam sa, la tabagadu, hata inte varandra. Wa la tanafasu, och tävla inte med varandra, utan ni ska vara Allahs tjänare och bröder. Och den hadithen finns också i Bukhari och i Muslim. Liknande som hadithen innan, men det finns ett tillägg och det är och tävla inte med varandra. Vad menas med detta? Jo, tävla inte med varandra i världsliga saker som leder till hat. Som profeten Al-Islam sa i den andra mycket fina hadithen, att det inte är fattigdom jag fruktar för er. Jag fruktar att dunja kommer att öppnas för er. Och ni kommer att tävla om dunja så som de innan er tävlade om dunja. Och ni kommer att avundas varandra. Ni kommer att bli giriga. Och ni kommer att gå under. De tävlade med varandra om dunja och de gick under. Och ni kommer att gå under som de gick under. Så här finner vi det negativa. Att tävla i dunja. Att försöka ta från sina bröder och så vidare. Eller hur? Och det här är negativt. För det här leder till vad? Hat. Och därför nämnde profeten detta i samband med: hata inte varandra, utan vi ska vara bröder. Så tävla inte med varandra i dunja. Taib. Författaren nämner sen från Anas att Rasulullah alaihi salatu wasalam sa: att om två personer älskar varandra för Allah azza wa jalls skull och på grund av islam, och det splittras mellan dem, så är det, eller det ska inte splittras mellan dem på grund av en synd som har skett från en av dem. Och den här hadithen nämner Sheikh Al-Albani att vara sahih. Yani vi muslimer ska vara bröder på grund av Allah och på grund av islam. Inte på grund av dunja, på grund av pengar, makt, status, nationalism och sånt. Nej, på grund av islam. La ilaha illallah är det som enar oss. Så vad händer när två personer är bröder för Allahs skull på grund av islam? Då är det ibland synder som en av parterna gör som splittrar mellan dem. Den ena personen gör någonting fel mot andra. Och här nämner ulema att yani, bröderskapet ska vara starkare. Och vi ska kunna vara beredda att förlåta varandra. Och inte låta de här världsliga sakerna och de här misstagen din broder har gjort leda till att ni splittras sinsemellan. Utan ni ska ändå vara enade, ni ska ändå vara bröder och älska varandra. Och du ska vara beredd att förlåta och överse din broder. Taib. Och låt inte ett fel han har gjort vara orsaken till att ni börjar att hata varandra. Taib. För alla gör fel, ingen person är syndfri. Eller hur? Du kan tillrättavisa personen, ge personen nasiha. Men att man blir ovän med varenda person som har gjort fel mot dig, då kommer du inte ha många vänner i slutändan. Eller hur? Så tänk på detta. Författaren nämner sen från Anas radiallahu anhu igen, eller från Anas ibn Maliks kusin, en person som förlorade sin far under Uhud, att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: det är inte tillåtet för en muslim att vända en annan muslim ryggen eller bojkotta honom mer än 3. För då är de båda bortvända från sanningen, så länge de är oense. Och den som är bäst är den som gärna vänder sig till sin broder först. Och om de dör under deras osämja, så kommer de inte gå in i paradiset tillsammans någonsin. Och om han hälsar på sin broder och den andra vägrar att hälsa tillbaka, så kommer en ängel att besvara honom, och på den andra kommer endast en shaitan att besvara. Och Sheikh Al-Albani nämnde denna hadith att vara autentisk. Så vad säger Rasul alaihissalam här? Att han nämner i denna hadith det mycket allvarliga straffet och allvaret av att två muslimer bojkottar varandra. Att om en av dem dör i detta tillstånd, så kommer de inte gå in i paradiset tillsammans någonsin. Subhanallah. De kommer inte gå in i paradiset tillsammans någonsin. Och här är ikhwa. Yani, de kommer att få göra upp på domedagen innan de får gå in i paradiset. Eller de får inte vara tillsammans i paradiset, som det har nämnts i vissa riwayat. Men det betyder inte att de brinner i helvetet eller något sånt för alltid, utan varje muslim kommer att gå till Jannah. Men det är en stark varning att om man dör i ett tillstånd där man är ovän med sin broder, så kommer man inte vara tillsammans i paradiset och gå in tillsammans i Jannah. Så vad betyder det här? Att man ska undvika att förlora en broder när man är ovän med honom. Är det inte så? Och då måste man försöka lösa problemen innan den dagen kommer. Du dör eller han dör. Hur ska du be om förlåtelse? Hur ska du bli vän med honom om han är död? Eller hur? Så på grund av världsliga saker ska man inte bojkotta någon mer än 3 dagar. Och här finner vi faran av om personen dör i detta tillstånd. Och här nämndes en annan sak också som är viktig. Och det är att de båda vänder sig bort från varandra. El-Hajr, att bojkotta en muslim, kan vara ömsesidigt. Att båda bojkottar varandra. Eller det kan vara enskilt. Att den ena bojkottar den andra. Du har ingenting emot honom. Han är din kompis. Men han blev arg på dig och han vill bojkotta dig. Du hälsar på honom, han vill inte hälsa på dig. Kalla synden ligger på honom. Men här, om det är ömsesidigt, ingen vill hälsa på någon, båda bråkar med varandra, då ligger båda väldigt farligt till. Och sen nämnde profeten alaihissalam att de båda är yani bortvända, nakibani anil haq. De är båda yani avlägsna från sanningen. Och att den bästa av dem är den som närmar sig sin broder, som gör den här första approach och försöker komma nära sin broder. Den som börjar med att ge salam. Och det nämnde vi i andra hadithen, att den bästa är den som börjar med att ge salam. El-Hajr bryts genom att man ger salam. Du har bojkottat en person 3 dagar. Det är dags att avsluta. Hur avslutar man? Hur bryter man den här bojkotten? Genom att säga salam alaikum. Taib. Eller skicka ett sms och säga salam alaikum. Då har man brytit bojkotten. Taib. Den bästa av dem är den som börjar med att ge salam. Sheikh Albani nämner en annan hadith att om den andra personen svarar och säger wa alaikum assalam, så delar de på belöningen. Mashallah, de delar på belöningen. Men vad händer om han inte ger salam? Vad sa profeten alaihi salam? En ängel ger salam till honom istället. Och shaitan svarar på den andra personen, han som var tyst och vägrade hälsa. Subhanallah. Så kolla hur han är med shaitan, och shaitan är nöjd med honom för det han gör. Shaitan tycker om att muslimer bråkar och splittras och att vi är ovänner. Det är inte någonting som Allah tycker om, det är någonting som shaitan tycker om. Allah al-musta'an. Naam. En annan punkt som ulema nämner här, det är att någon kanske säger så här: okej, vi är ovänner, men det är lönlöst. Varför ska jag hälsa på honom? Jag vet att han inte kommer svara. Vissa har det argumentet. Jag ska inte ge honom salam för jag är garanterad på att han inte kommer svara. Den här hadithen är ett bevis mot dem. Du ska ändå ge salam. Din skyldighet är inte att spekulera i vad han har i hjärtat. Din skyldighet är att säga salam aleikum efter 3 dagar. Svarar han inte, khalas. Allah belönar dig. Änglarna svarar på dig och shaitan är med honom. Och vissa hadither, den nämnde också profeten alaihissalam, att du säger salam 3 gånger. Han kanske vägrar och säger salam aleikum. Han står tyst och kollar på dig. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Vill han inte svara, khalas. Du har gjort ditt. Och synden är helt på honom. Okej? Okay? Subhanallah, det här också straffet i akhira. Att de inte går in i Jannah. I dunya. Rasul alayhi sallallahu alaihi som har berättats i Sahih Muslim, sa att dörrarna till Jannah öppnas varje måndag och varje torsdag. Och Allah subhanahu wa ta'ala förlåter varje muslim som inte har gjort kyrk. Förutom 2 personer som är ovänner. Allah säger till änglarna: lämna dem tills de har blivit vänner. Lämna dem tills de har blivit vänner. Lämna dem tills de har blivit vänner. Varenda vecka finns det chans att bli förlåten för sina synder. 2 gånger om veckan. Yani varenda måndag och torsdag. Så länge du inte gör kirk. Du är muahid. Men om du har problem med en person, du är ovän på grund av dunya i mer än 3 dagar, så omfattas man inte av denna hadith. Man missar den här belöningen. Att bli förlåten 2 gånger i veckan. Subhanallah. Författaren nämner sen från Aisha radiallahu anha att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa: jag vet när du är arg på mig. Och jag vet när du är nöjd med mig. Och då så sa Aisha: hur kan du veta det, Rasulullah? Så han säger att om du är nöjd med mig, så säger du bala wa rabbi Muhammad. Yani, han säger någonting, hon ska bekräfta, hon säger det är sant vid Muhammeds herre. Och när du är arg på mig, så säger du bala wa rabbi Ibrahim. Du ser, jag svär vid Ibrahims herre. Så Aisha radiyallahu anhu sa, ajal, det är sant, men det enda jag bojkottar är ditt namn. Är inte dig som person, bara ditt namn. Subhanallah. Och den här hadithen är också sahih. Här nämner ulema att den här hadithen bevisar att det finns mindre former av bojkott. Man pratar med personen, man hälsar på personen, men man visar missnöje. Genom att till exempel inte le åt personen. Du brukar alltid le när du träffar den här personen. Men han gjorde någonting taskigt, så du visar att du är lite besviken. Taib. Ja. Så här kan det vara på det sättet då, att man kanske inte ler åt personen. Man kanske inte säger det man brukade säga till personen. Men man hälsar i alla fall. Taib. Så profeten al-Islam säger här att han vet när Aisha är nöjd med honom eller arg på honom. En fråga. Kan man ens vara arg på profeten Muhammed al-Islam? Kan man det? Är det tillåtet? Nej. Men de lärde sig här att yani hon, det fanns inget hat. Utan det här är naturligt från kvinnan. Kvinnan som har rira. Hon har svartsjuka. Till mannen som är gift med flera kvinnor. Och hennes rira är baserat på kärlek och inte hat. Hade hon inte kärlek skulle hon inte ha rira. Förstår ni? Hennes starka kärlek till honom gör att hon känner svartsjuka. Vilket ibland gör att kvinnor kan bete sig lite gärna annorlunda, lite taskigt kanske, säga någonting taskigt till mannen på grund av den här svartsjukan. Och det är ingenting som hon står till svars för. Yani hon får ingen synd på sig för detta, för det är naturligt. Yani. Hon kan inte hjälpa det. Taib. Men hon självklart yani hade inget hat mot profeten al-Islam, utan det var det som vi nämnde då, den här riran som ulema har förklarat denna hadith med. Taib. Vi ska nämna några sista hadither bara snabbt här. Sen är vi färdiga. Kapitlet att bojkotta sin broder ett år. Det berättas det från Abi Khirash al-Sulami att han hörde Rasulullah alaihi salatu wassalam säga: den som bojkottar sin broder ett år, då är det som att han har spilt hans blod. Och i hadithen efter, att bojkotta en muslim ett år är som att spilla hans blod. Och båda dessa hadither är autentiska. Vad menas med detta? Yani, det är inte ordagrant som att mörda en muslim. Självklart inte samma, yani synd. Men det är otroligt allvarligt att bojkotta en muslim ett helt år. Vi sa 3 dagar i max på grund av dunya. Vad ska vi då säga om ett år? Ett helt år. Och då säger ulema här som Sheikh Abdurrazak al-Badr, yani en person som har iman i hjärtat. Han vet, det här är min broder. Jag ska älska honom, jag ska respektera honom, jag ska hjälpa honom. Jag får inte bojkotta honom. Jag får inte bojkotta honom mer än 3 dagar. Men ändå väljer att bojkotta honom ett helt år. Yani, vad är hans rättigheter? Vad är det här brödraskapet? Yani, värderar du honom som en muslim i ditt hjärta? Som din broder? Om ja, hur kan du då behandla honom på detta sätt? Yani, förstår ni allvaret av detta? Att bojkotta en person ett helt år. Och det här tyvärr, ibland man hör sådana här skräckberättelser. Folk som ringer och säger att i min familj vi har mycket problem och min mamma hälsar inte på min faster och moster och svärmor och jag får inte träffa min pappa och jag får inte prata med henne och honom och släktingar. Kaos. Och sen varför? Inte så att de är khawarij, de är mubtadi'a. Nej. Bara världsliga dunja saker. Inte nog med att de själva bojkottar varandra i år, de ska tvinga på barnen också att bojkotta sina släktingar. Och i sånt här fall får man inte lyda föräldrarna. Det är haram att bojkotta sina släktingar. Deras problem får de lösa. Blanda inte in mig i era problem. Förstår ni? Mamma blir arg, låt henne bli arg. Allah ska inte bli arg på mig. Jag har en skyldighet att hålla släktbanden. Taib. Så det här är helt fel när det har blivit så pass allvarligt att folk bojkottar varandra än i år och år på grund av världsliga saker. Sen så avslutar författaren med att nämna 2 hadither han har nämnt. Och det är hadith Abi Ayyub radiyallahu anhu, där Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att det inte är tillåtet för muslim att bojkotta sin broder mer än 3 dagar. De möts och de vänder sig bort från varandra. Den bästa av dem är den som börjar med salam. Och han nämner också hadithen att det inte är halal för en muslim att vända ryggen till sin broder mer än 3 nätter. Och den som då gör detta, eller om de gör detta, så är de båda yani vända bortvända från sanningen så länge de är i sin tvist. Och den bästa av dem är då den som börjar med att ge eller afwan. Nej, den bästa av dem är den som vänder sig tillbaka till sin broder. Och om de dör i detta tillstånd så kommer de inte gå in i paradiset tillsammans. Nej. Och den hadithen har vi förklarat tidigare. Så där avslutar författaren detta stycke kan man säga. Som handlar om det här med att bojkotta. Och jag hoppas ni har förstått nu. Bojkotta på grund av dunja. Hur många dagar?
3.
Mer än 3 dagar är? Haram. Att bojkotta på grund av religionen kan vara 2 kategorier. På grund av? Bidda eller synder. 2 kategorier. Bidda och synder. Och bidda 2 kategorier. Bojkotta, vad sa du? Wiqaya eller zajr. Wiqaya för att skydda sig själv. Zajr för att markera. Precis. Och att bojkotta syndare. Vi sa att man får väga upp fördelar och nackdelar. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.